Hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Idag är ämnet: vad säger Bibeln om Jesu återkomst? Och lägg märke till formuleringen: vad säger Bibeln om Jesu återkomst? Det är få ämnen som det finns så många teorier och tankar om. Och det är de ska jag inte tala så mycket om. Ja, på slutet kanske jag ska förklara lite grann kyrkohistoriskt vad som ligger bakom väldigt många tankegångar som förs fram om Jesu återkomst, men som är ganska långt vid sidan av vad Bibeln verkligen säger. Nu är det så att det här kan vara ett känsligt ämne, för har man fått ett schema, en viss undervisning om det här ämnet, då sitter det liksom ganska djupt, så att man har det nästan som ett filter. Vad man än hör så sorterar man och ser om det stämmer och bygger upp den tankegång man redan har och det man har hört förut. Eller om det inte gör det, så blir det så här på direkten. Vi får se hur det går nu idag här, och vi har ju rikligt tillfälle då när jag har hållit min inledning och samtala kring det här ämnet. Men vad säger då Bibeln om Jesu återkomst? Ja, först och främst säger den ju att Jesus ska komma tillbaka. Och då handlar det om att han ska komma tillbaka i härlighet. Han ska komma tillbaka synlig, inte bara för de troende, inte bara för en viss grupp eller en elit, utan för alla människor. Varje gång det talas om att han ska komma tillbaka, så står det: alla ska se honom. Alla ska se honom. Det är alltså inte frågan om detta att Jesus, som han har lovat, är mitt ibland oss. Eller som han sa: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och så slutar han: se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han är på ett osynligt sätt med de sina och hos de sina. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Så, men nu är inte detta det handlar om, utan det är alltså att Jesus kommer tillbaka synligt och kommer i sin härlighet. Och hur ska det gå till? Och när ska det ske? Ja, när ska det ske? Det är ganska märkligt att så många har spekulerat om det och satt ut årtal. Och en som dominerade mycket på 1800-talet, han hette Miller. Han flyttade det där årtalet flera gånger, och sen kom hans förutsägelse lite grann i vanrykte. Och den som sedan har grundat, eller är grunden för Jehovas vittnen, Russell, han hade ju också en tidtabell för det hela, och sen har det gjorts en del justeringar. Men Jesus sa ju att den kommer överraskande, så var beredda och vaka. Ingen vet den dagen eller den stunden. Ingen utom Fadern alena. Till och med Jesus under sitt förnedringstillstånd har frivilligt avstått från att veta den dagen. Vilket för oss låter väldigt konstigt, eftersom Jesus är Gud och ett med Gud. Så har han frivilligt avstått från den kunskap. Och ändå, fastän detta sägs så tydligt, så har man spekulerat och man har satt ut olika tidpunkter och årtal. Nå, så när, det vet vi inte. Utan texterna talar om: var beredda en stund, när ni inte väntade, så kommer, så sker detta. Men hur ska det ske? Hur ska det gå till? Tänkte jag börja med att läsa två texter. Den första är när Jesus lämnar den synliga kroppsliga tillvaron här, Kristi himmelsfärd. Då står det om de två männen i vita kläder som stod där efter Kristi himmelsfärd, och de sa enligt Apostlagärningarna 1:11: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? De såg ju hur Jesus rycktes upp inför deras ögon, står det, och så tog en sky honom bort. Och då säger dessa: denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen. Hur då? Vad står det, tror ni?
På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.
Precis, på samma sätt. Lika synligt som de såg honom lämna, lika synligt kommer han tillbaka. Det går inte att trolla bort de orden. På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och Hebreerbrevets författare tar upp detta med att Kristus ska komma tillbaka. Och då står det: men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Tidernas slut, eller de yttersta tiderna, det är enligt en rad texter i Nya testamentet detsamma som Nya förbundets tid, Nya testamentets tid, eller om man så vill hedningarnas tid. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö. Och sedan, ja sedan vad då? Dömas. Domedag. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han skall en andra gång träda fram. Inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Alltså Bibeln talar bara om att Kristus ska komma tillbaka nu en andra gång. Han har varit här en första gång för att med sitt eget offer försona hela världen med Gud. Och så ska han komma tillbaka en andra gång. Och därför är det så underligt att det finns en rad teorier att han ska komma tillbaka två gånger och tre gånger och på en rad olika sätt. Han ska komma tillbaka en andra gång och då kommer han synligt för alla. När Jesus undervisar människor om frälsningen och tron på honom så säger han bland annat enligt Johannes kapitel 6 vers 40: detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det talas inte om någon annan uppståndelse. Här ser vi att det är frågan om kroppens uppståndelse, utan den sker på den yttersta dagen. Men här finns det också en rad teorier att det ska ske olika uppståndelser vid olika tillfällen, och kommer tillbaka till det. Jesus undervisar väldigt utförligt om den här saken med sin återkomst, och vi ska se vad som står i framförallt Matteus 24 och 25. För att man undrade, och lärjungarna undrade, och de sa: säg oss, vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Vi ser Kristi återkomst, denna tidsålders slut, det hör ihop. Bör man hålla i minnet. Och Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Och det var det jag antydde inledningsvis, att det är väldigt många läror i svang och mycket bedrägeri som sprids kring den här frågan. Och Jesus förutsäger det: se till att ingen bedrar er. Detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Denna tidsålders slut, Kristi återkomst, kallas också för slutet. Slutet för denna tidsålder. Och vad ska då hända? Falska messiasgestalter ska dyka upp, vilseförare, stridslarm, rykten om krig, folk mot folk, rike mot rike, hungersnöd, jordbävningar. Och allt detta, säger Jesus, är bara början av födslovåndorna. Och när födslovåndor står för att nu gör det ont, nu är det nöd, nu är det jämmer. Och denna nöd kallas ju på flera texter då, eller brukar översättas med vedermöda. Och när de troende själarna som Johannes ser i himmelen inför tronen och inför lammet, så står det, varifrån har de kommit? Jo, de har kommit ur vedermödan, ur den stora vedermödan, tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Så i den här världen är det ostadigt, är det jämmerligt. Här är det lidande, här är det sjukdom, här är det plågor och här är det död. Det tillhör den här tidsåldern. Det har kommit in i vår värld genom synden. Vad sägs då om de troende, om lärjungarna? Jo, de ska utlämnas till att misshandlas och dödas, bli hatade för mitt namns skull. Många ska då avfalla, förneka tron. Och många falska profeter ska uppstå bland de kristna. Många falska profeter, och de ska bedra 1, 2, 3. Många, står det. De ska bedra många. Och det ska bli tilltagande laglöshet och kärleken ska kallna, svalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Vad ska komma sen? Ska det då komma det och det och det och det? Nej, sen kommer slutet. Hur sker då slutet eller Kristi återkomst? Jo, säger texten, liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Synlig. Det ska se människosonen komma på himlens skyar. Och hur? Med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ända till den andra. Och lägg märke till att de troende kallas alltid i skriften för de utvalda, aldrig de som har utvalt Kristus. Vi vill ju ha det dithän. Vi får lite beröm och lite förtjänst. Men hela tiden så är det precis vänt på. Vi har kommit till Gud, när han har kommit till oss. Och han har med sin nåd plockat ut oss från mörkrets välde och placerat oss in i sin älskade sons rike. Kan det uttryckas? Under stark basunljud, änglarna ska samla ihop alla. Från jordens fyra hörn, från alla fyra väderstreck. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Och om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och så heter det, som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Och vid Noas dagar så var det inte så många som trodde på att det verkligen skulle komma en flod. Och mycket hån och förakt till den troende Noa. De visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara, säger Jesus. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Så överraskande, plötsligt. I en stund när ni inte väntar det, tillfogat, kommer människosonen. Och det här är ungefär som ni tänker er då, man befinner sig, man behöver räddas, man är i ett brinnande hus. Så en eller två rycks ut ur lågorna, räddas ut ur huset. och andra inte. Och de som inte då tas upp till Herren, ja, de blir kvar och hamnar under domen och den eviga förtappelsen. I första Thessalonikerbrevet 4:13-18 tar Paulus upp en särskild fråga. Men om vi har hunnit dö då innan Kristi återkomst, vad händer då? Vad händer med oss kristna? Eller de av oss som har hunnit dö, hunnit insomna före Kristi återkomst? Och svaret blir, Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Och det är ingen hemlig ankomst. Av just den här texten har man i mitten av 1800-talet gjort en lära som kallas för The Secret Rapture, det hemliga bortryckandet. Och man har skrivit tjocka böcker om det här som är fascinerande. Plötsligt saknas det någon. En pilot saknas. Men på motorvägen så sitter vissa och det är ingen som styr. Och plötsligt, och man förstår inte från början riktigt vad det är frågan om. Och då har man den läran att alla troende ska ryckas upp. Och sen har man plussat på att när de sen är borta, då kommer antikrist. Och då, eftersom de troende är borta, så är det inget som håller tillbaka antikrist. Och då får han fritt fram och härjar väldigt svårt. Och det ska han göra i 7 år. Och då, jaså, var står det? Och varför just i 7 år? Jo, då har man kopplat ihop det med Daniels boken som talar om 70 veckor är bestämda för ditt folk. Om de 70 veckorna delas upp i 7 plus 62 plus 1. Och då slår man ihop 7 plus 62, det blir 69. Och så har man gjort uträkningar. Och så har man försökt att få det att de 69 veckorna är fram till Kristi korsdöd. Ja, men då är det en vecka kvar. En sjua kvar. En vecka eller en sjua. Man kan översätta det vilket som. Och då har man... Då har man gjort den här läran att då plötsligt klockan har stannat. Då införde man en teori som kallas för The Gap Theory. Och det betyder att i och med nu Kristi försoningsverk och den kristna församlingen så stannar klockan. Och så står den still ändå tills bortryckandet kommer. Då börjar den att ticka igen. Och det är därför som man då har lärt ut att då ska det gå 7 år. För då är ju en sjua kvar. Är ni med nu? Det var 69 sjuor så det är en sjua kvar. Och under den sjuan, det är då som antikrist ska härja. Har man lite olika varianter om det. Och sen efter de där 7 åren så kommer då Kristus en gång till. Och nu för i regel så har man den teorin. Och upprättar ett jordiskt, tusenårigt jordiskt rike här på jorden. Och man säger, vad får man allt ifrån? Och vi ska titta hur det här har uppstått lite närmare. Men det där med ett uppryckande, ett hemligt uppryckande, det bygger alltså på första Thessalonikerbrevet 4:13-18. Men det är ju inget hemligt i den texten. Det är så det dånar om det. En befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Det var ju vad vi nyss läste om vad Jesus sa själv i Matteus 24 kapitel. Om när människosonen kommer tillbaka till sin härlighet, då ska det vara starkt basunljud. Och här är det samma starka basunljud. Och Herren själv stiger då ner från himlen. Och först, och då kommer jag tillbaka till det här, hur går det då om jag ligger i graven? Får jag inte vara med? Jo, först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem. Så man kommer alltså inte efter om man har hunnit dö före Kristi återkomst utan man uppväcks och sen tillsammans med de troende som ännu lever så räddas vi. Upp i luften, och så ska vi alltid vara hos Herren. Det här är något helt annat än det där hemlighetsfulla att plötsligt fattas det en pilot eller någon annan. Utan det handlar om den yttersta dagen. Nå, vad säger Jesus om att vara hos Herren? Då det kallas om att då får vi ta emot riket. Det rike som vi redan är i. Det eviga liv vi redan har. Jesus säger ju, den som tror på mig har evigt liv. Så inte ska komma att få. I och med den yttersta dagen, utan har evigt liv. Och den som tror på Jesus, han är i Guds rike. Den som är född på nytt. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom. Och till fåren på kungens högra sida heter det, kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Hörde ni? Som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Guds rike är ingenting som vi bygger upp här. Guds rike finns från världens begynnelse. När texterna talar om människosonen som kommer, så hör han ihop med riket. Och när han kommer och när Kristus kommer, då kommer riket. Att ta emot Jesus är att ta emot riket. Vilket då rike? Det som finns där. Lika evigt som Kristus själv är evig. Det finns det färdigt, men många tänker sig när riket är någonting som vi bygger upp här. När vi förvandlar och gör ett fint rike till slut här på jorden. Guds rike är det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Det ska inte byggas upp eller skapas under den sista tiden. Utan det finns färdigt från begynnelsen att tas emot. Det skapas inte här på jorden som ett jordiskt tusenårsrike. Vad säger Jesus till Nikodemus om detta rike? Det är alltså före den yttersta dagen inte synligt. Det kan inte ses med ögonen. Mitt rike är inte av denna världen. Det kan inte ses med ögonen, och ändå är det här. När Jesus säger och Johannes Döparen säger Guds rike är nära. Engiken på grekiska, så är det detsamma som säger det här. Väldigt nära er. Hur nära då? Lika nära som Jesus. Nära. Och den säger Jesus till Nikodemus som blir född på nytt. Den kommer in i och den ser Guds rike. Amen, amen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Guds rike finns där. Men den icke-troende ser det inte. Och har ingen glädje och ingen rikedom och ingen skatt för den icke-troende. Men den troende tillhör detta rike. Jag ska också säga kanske någonting om Uppenbarelsebokens uttryck, den första och den andra uppståndelsen. Det berättas ju om att Johannes aposteln såg in i himlen. Han ser inte på jorden, han ser in i himlen. Och då ser han de som har bekänt Kristi namn, alltså det troende. Han ser deras själar. Och det står att de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Och många bibelöversättningar har istället, de fick liv igen. Men de troende själar har ju inte dött. De får inte liv igen. Den som tror på mig ska inte dö. Den lever, har gemenskap med, när kroppen dör så fortsätter den människan att leva med Kristus, har evigt liv. Och Johannes ser hur dessa levde och regerade med Kristus. Och att de levde, det betydde att de hade del av den första uppståndelsen, kallas det då. Och vad är den första uppståndelsen? Jo, det är när man uppväcks från andlig död till andligt liv. Det är den första uppståndelsen. Eller ett annat ord skulle vara, man blir född på nytt. Man blir född av evangelium ovanifrån. Eller man blir född genom dopet av vatten och ande. Att bli född på nytt, det är som Paulus säger, att bli uppväckt. Uppväckt. Och Jesus talar om det här när han säger amen, amen, jag säger er. Det är Johannes 5 från 25 versen. Den stund kommer, ja den är nu inne, säger han. Den är nu inne när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Alla hör den inte. Alla får inte liv. Men de som hör den ska få liv. Det är vad man kan kalla för den första uppståndelsen. Och sen talar Jesus bara några verser längre fram om kroppens uppståndelse. Och då säger han så här, förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst. Vilka är det som är i gravarna? Det är kropparna. Kroppen ligger i graven. Då alla som är i gravarna ska höra hans röst. Och här står det inte de som hör, utan här står det alla. Alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv. Och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Och det här utformas tydligare i Uppenbarelseboken. Det finns två böcker. Visst har ni läst om det? Den ena boken, där står alla våra gärningar. Och fanns bara den boken, då skulle vi alla hamna under fördömelsedomen. För vi har inte gärningar som håller. Så det är inte så som en del tänker, att man tittar i den där boken och så ser man, räknar man ihop om plus och minus. Har man mer plus än minus, då klarar man sig. Utan alla kommer där att stå med skuld inför Gud. Men så finns det en bok till. Den kallas för livets bok. Det är Kristus. Det är de som tillhör Kristus. De som är i Kristus kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Och Kristi gärningar tillräknas dem helt och fullt. Nå, det var kort någonting om första och andra uppståndelsen. När Kristus kommer tillbaka så är det den sista dagen. Världshistoriens sista dag. Då är det slut. Och vad händer då? Ska det då bli en fortsättning av detta jordiska? Det står så tydligt i texten. Nej. Jag såg, skriver Johannes, en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för det. Då är det slut med jord och himmel. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och Petrus skriver om samma sak. Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta. Och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Kan det stå tydligare? Och så fortsätter texten. Lev därför heligt och gudfruktigt medan ni väntar på Guds dag. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Och om detta himmelska rike som skildras i märkliga bilder av finaste metall och guld och alla märkliga beskrivningar som finns både i Gamla testamentet hos Jesaja och i Uppenbarelseboken, där finns ingen död. Och ingen plåga och inga tårar. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var här borta. Eftersom vi har en vän här som kom med hälsningar från Ola Österbacka, så ser det ut som en händelse att jag har en bok av just denne vän här. Ola Österbacka, som har sammanfattat kristen tro i den här boken Hoppets bekännelse. Och jag tänkte som avrundning att återge lite grann vad som står här om just Kristi återkomst. Boken börjar med det här stället i 1 Tess 4:16-17 som jag nyss citerade. Herren själv ska stiga ner från himlen och ett maktbud ska ljuda en överängels röst och en Guds basun. Det är det vi talade om nyss. Och så skriver Österbacka att det är ett faktum att Jesus ska komma tillbaka. Det har Jesus själv lovat. Och så sa änglarna efter att Jesus farit upp till himlen från Oljeberget. Och det var det jag läste förut. På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen ska han komma tillbaka. Så orden på samma sätt avser att han ska komma synligt för alla. Han kommer inte, som Jehovas vittnen hävdar, på ett andligt sätt synligt bara för de troende. Se, han kommer med skyarna och allas ögon ska se honom. Ja, också deras som har stungit honom, och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Står det redan i inledningen av Uppenbarelseboken. Och när han kommer ska människorna inte mer hinna förbereda sig att ta emot honom. Många ska sova, det vill säga de är inte andligt beredda att möta honom. Det beror på att ingen vet när han ska komma. Och vi uppmanas därför att alltid vara vakande och vänta på honom. Och på samma sätt som när Noa byggde sin ark och människorna hånade honom, ska också människorna i den yttersta tiden anse att allt går sin gilla gång. Andra Petri brev tar upp det här. Och det må ni framförallt veta, att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser. De ska säga, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt. Ända från världens begynnelse. Men Petrus påminner då om att så är ingalunda fallet. Denna värld har ju en gång drängts av vatten. Och den ska ännu en gång förgöras genom en stor katastrof. Och Jesus lärde att det ska gå till precis på samma sätt vid hans tillkommelse som på Noas tid. För de som var redo var katastrofen ingen överraskning. Men för de andra kom den dagen som en tjuv om natten. Och sen tecknen. Dagen för Jesu ankomst, den är inte uppenbarad. Men den är fastställd, står det i Apostlagärningarna 17:31. Och det påstås i vår tid att Jesus tog miste när han trodde att han inom kort skulle komma tillbaka. Han sa ju också att ingen utom fadern vet stunden. Men det sa han i sin förnedringstillstånd. Han hade kunnat göra bruk av sin gudomliga kunskap, men han avstod. Det hörde till hans ödmjukhet. Och så undervisar Jesus om tecknen för hans ankomst. Och dessa tecken är sådana att den kristna kyrkan under alla tider har trott att hans ankomst varit nära förestående. Skulle Jesus ha gett en längre tids anstånd, så kunde kyrkan ha somnat in och glömt att stå på vakt. Men Jesus ville att hans församling ständigt skulle vaka och när som helst vänta honom. De tecken som Jesus anvisade är sådana som fanns redan på hans tid, men som senare har tilltagit allt mer. Han talar om krig, hunger, pest, jordbävningar, förföljelser och falska profeter. Mitt i allt detta ska kyrkan gå segrande fram. Evangeliet ska predikas för alla folk innan änden kommer. Och så nämner han att Uppenbarelseboken talar också om liknande tecken när de sju inseglen bryts. Det är vedermödor som ska övergå hela jorden fram till den yttersta dagen. Men som för de kristna samtidigt är påminnelser om att Jesus snart kommer tillbaka. Och särskilt ska förvillelsens tecken bli svårt. Men uppenbart. Jesus talar om falska profeter och messiasgestalter som ska göra sådana tecken och under att de ska försöka förvända till och med de utvalda. Och sen skriver Ola Österbacka då om antikrist, och det hade vi uppe för en månad sedan, inte sant? Så ska vi inte upprepa så mycket om, kanske upprepa ett par saker, att antikrist låtsas vara en rätt lärare och uppträder alltså i den yttre kyrkan. Han ska inte komma som en statsman som försöker utrota de kristna. Det ska däremot Uppenbarelsebokens första vilddjur, det som kommer upp ur havet, försöka göra. Uppenbarelseboken 13 talar, som ni minns förra gången, vi sa om två vilddjur. Ett som kommer ur havet och ett från jorden, från avgrunden. Det första vilddjuret, det är politiker och världsliga regimer. Antikrist är det andra vilddjuret som stiger upp ur jorden, ur avgrunden. Det påminner till det yttre om ett lamm, vilket är samma förklädnad som Jesus varnar för. Men dess ord avslöjar att dess budskap är av djävulen. Senare i Uppenbarelseboken kallas vilddjuret för den falske profeten. Då talas det bara om vilddjuret och den falske profeten. Och också uttrycket den stora sjökan och Babylon, kommer ni ihåg, vi nämnde som andra uttryck för antikrist. Och den stora sjökan kännetecknas av att hon är maktlysten och använder sig av världsmakten för att skaffa sig sin makt. Och ska man summera upp det här om antikrist, så ser man att det är frågan om avfall från den rätta tron. Vidare att antikrist sitter i Guds tempel och gör anspråk på att vara Gud. För det tredje, antikrist träder fram så småningom, sedan den som håller honom tillbaka skaffats ur vägen, men redan på apostlarnas tid var hans ande verksam. För det fjärde, genom Satans kraft har antikrist makt att göra stora tecken och under, genom vilka många människor blir bedragna. Och slutligen för det femte, antikrist ska finnas i den yttre kyrkan och ska bekämpas med ordet. Och så nämnde vi hur Luther och reformatorerna såg på antikrist, nämligen som påvedömet och påvekyrkan, men inte påven personligen. Orsak var främst anspråken på gudomlig myndighet, men också begäret efter den världsliga makten. De förföljelser och mängder av underverk som gjorts i påvekyrkan, samt inte minst fördömandet av trons hjärtpunkt, rättfärdiggörelsen genom tron. Och så till sist hoppar jag fram till det som har spelat en oerhört stor roll för vår tid, och det är Darbyismen. Känner ni till John Nelson Darby? Han föddes 1800 och dog 1882. Han var Plymouthbrödernas upphovsman. Och han lärde att Kristus kommer tillbaka först osynligt för att ta upp sin församling, och sen synligt till tusenårsriket. Och den uppfattningen har fått en oerhörd spridning. Enligt den ska alltså, i strid med vad vi har sett då, Jesus komma två gånger. En gång osynligt, han ska rycka upp bruden till himlen för lammets bröllop, och sju år senare synligt, hörbart för alla. Och först efter det så inleds en jordisk lyckotid, ett jordiskt tusenårsrike. Jag tog med mig några böcker här, bland annat en av, jag vet inte om ni har läst den, av Ingemar Lindén, som heter Apokalyptik. Han har doktorerat på det här ämnet, och sen har han då sammanfattat sina resultat i lite populär form. Och han har ett kapitel om det populära alternativet Darbyismen som är ganska intressant. Visar hur denne Darbys tankar påverkade väldigt många. Visst har många av er hört talas om Moody i USA och Moody Bible Institute. Och de anknöt till just Darbys tankar. Och här i Sverige fanns det en världsmissionär som heter Fredrik Fransson. Har ni hört talas om honom? Han påstås ha varit oerhört charmerande och en enorm talare, oerhört medryckande. Och han spred då i Sverige med väldigt kraft just Darbys tankegångar. Så att det inte är undligt att de här tankarna, de finns. Det delar samfund, men inte bara delar samfund, det delar också kristna i samfunden. Så att en del står på ena sidan och en del på andra sidan. En stor och betydelsefull och duktig talare här i Sverige som anknöt till darwinismen tankar om yttertiden, det var faktiskt Levi Petrus. Han tog darwinismens tankegångar med hull och hår. Så det är inte undligt att det också har stor spridning inom pingströrelsen. Och så fanns det en EFS-teolog, alltså Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, hade en stor teolog som heter Johan Hagner. Och han hade också den här darbyismens uppfattning. Och om ni vill efteråt så kan ni skriva upp den här boken och titta lite på den om ni är intresserade av det här ämnet. Och om ni är intresserade också hur man tolkar då uppenbarelseboken, Daniels bok, det har ju blivit vissa problem, för man har då sett, det talas ju då om en antikristlig person som är Antiochus den fjärde Epifanes, och som det talas om 10 horn, och sen har man då pekat ut vilka riken är det frågan om, och de 10 hornen, det var ju då EG, som det hette då, idag heter det EU. Sen blev det ju lite kris, ungefär samma kris som för Miller när han hade satt ut 1843 som den yttersta dagen. Sen ändrade han till 44 och sen till 45, och sen efter honom hade dött så ändras till 75. Och sen så småningom så tog Jehovas vittnen över och då blev det 1914 och då började första världskriget. Och då kunde man inte ändra längre, utan då sa man att det är ett osynligt kommande, en osynlig förflyttning i den himmelska sfären och sådana saker. På samma sätt så blev det problem när då EG inte var 10 längre, utan var det 11 stater. Och så var det 12, och hur många är det idag? 25? 27. Så det är lite knepigt, och då säger man, ja, det kanske inte varit helt rätt, men det andra är nog rätt. Men det märkligaste av allt är just det där att man säger att klockan slutade att gå. Och var står det någonstans? Om man för ut läror och predikar dem, så är en huvudregel att det ska kunna beläggas med klara och tydliga ställen, alltså beläggställen i Bibeln. Då ska man kunna visa att där står det. Den där teorin om gap theory, att klockan då stannade och sen ska den då börja ticka igen när det där bortryckande kommer. Som man då också har hittat på, att det kommer ett hemligt bortryckande. Bortryckandet är inte hemligt, det är bortryckandet på den sista dagen enligt alla texterna som vi kan hitta i Bibeln. Ja, det var några tips. Nu tror jag kastat ut så många brandfacklor så att nu är det bäst vi dricker te och kaffe och annat. Och så möblerar vi om lite så att vi kan sitta så att vi hör vad vi säger lite grann. Så tack så länge.